Du lyssnar på Leksaksmorden av Lars Bill Lundholm, uppläst av mig, Martin Halland. Kapitel 1. Han hade sett en skugga utanför fönstret, men när han gick ut på förstukvisten var det ingen där eller i omgivningarna. Han gick en sväng över den stora parkliknande tomten och ner till bryggan som stack ut som ett finger mitt i havet. Han rökte och såg mot horisontlinjen. Lastfartyg, segelbåtar och passagerarbåtar trafikerade havet. Men hösten hade kommit och det var allt färre semester- och turistbåtar. Han vände sig om och såg mot den slitna villan som egentligen var alldeles för stor för honom. Men han trivdes i den och han fick plats med sina vänner, eller grejer som de flesta andra brukade kalla det. Villan var från förra sekelskiftet med rött tegeltak, ljusgröna väggar och två balkonger. En på gaveln och en ut mot sjön. Dessa och husknutarna var vitmålade. Fönsterkarmarna mörkt gröna. Villan var på sätt och vis imponerande i all sin förfallna prakt. De stora ekarna var majestätiska i sin höstskrud och pilarna som hängde över vattnet var imponerande. Nu när de tappat sina löv påminner de om japanska tuschteckningar av träd. Detta var hans kungarike och han undrade hur länge det skulle bestå. En regentlängd borde ju vara en livslängd. Han kallade byggnaden för Villa Saint-Jouet, leksaksvillan. Så såg han något i ögonvrån, borta bland de täta trädstammarna. Det var en människa, kanske en kvinna. Men hon, eller vad det nu var, försvann bakom äppelträden och alla bärbuskarna på tomten. Han tänkte ropa, men så ångrade han sig. Om någon ville honom något så fick de väl visa sig. Men det var inte första gången den där skepnaden hade varit inne på tomten. I somras hade han sett den ett par gånger i alla fall. Mannen hette Peter Holm och var mycket mager och lång med ett fårat ansikte. Håret bar han osedvanligt långt, det var gulgrått men tätt. Han var klädd i jeans och bomullsskjorta och ovanpå den en enkel skinnjacka med blixtlås. Han hette egentligen inte Peter Holm, men han hade hetat det i 30 år och hans gamla namn mindes ingen längre. Kapitel 2. Stockholm, vattenstaden, var byggd på 14 öar och den ö som kommissarie Axel Hake tyckte bäst om var Djurgården. Visst, den var en nöjesö med Skansen och Gröna Lund, med Vasamuseet och Nordiska museet som tronade vid Djurgårdsbron, men den var så mycket mer. Man hade med få undantag låtit bli att ge byggnadstillstånd för att exploatera ön. Därför var den sig lik genom åren och det gav Hake en känsla av kontinuitet. Spårvagnar och bussar trafikerade visserligen Djurgården, men antalet bilar var begränsat, vilket gjorde den till en bra ö att promenera på och njuta av naturen, trots att man befann sig i en storstad. Speciellt om hösten var den oslagbar. Att gå ut med vattnet, se mot Stadsgården och därefter mot Stockholms inlopp var fantastiskt. Och höstens alla färger, från grönt till rött, till gult, till brandgult och tillbaks, gav en känsla av storslagenhet. Naturens storslagenhet. Stora, gamla ekar som sett både lo och varg, orörda ängar och kärr och en kanal som inte stod Venedig efter, tidlös. Det var också en ö där man kunde sätta sig på en bänk eller ta en kaffe på något av alla kaféer. Axel Hake promenerade längs Djurgårdsbrunnskanalen, såg ut över vattnet mot Leverens enkla men vackra ljusgröna roddhus. Det verkade som om arkitekten tänkt på att huset skulle spegla sig i den lugna kanalen och därmed se större ut än det var. Och dubbelt så vackert. Roddklubben som hade sitt säte i byggnaden var fortfarande aktiv och man kunde se roddarna glida i sina båtar längs kanalen och under broarna till mer öppen sjö. Han fortsatte förbi Isbladskärret och via Lilla Sjötullen till Blockhusudden. Där satte han sig, hängde käppen på ryggstödet och vilade det ömmande knät. Han tog in en kopp kaffe och åt en inlagd strömmingsmacka på spisknäcke. Han bläddrade igenom rapporten där han framförde sina slutsatser om sommarens mord och vad man kunde lära av detta vansinne.